varmt välkomna till Sissa och Sabina med
Sissa Pagels
och Sabina Korkmaz. Det här avsnittet var faktiskt väldigt intressant. Ni kommer få höra, den här veckan kommer ni få höra två personer. Men det första intervjuobjektet eller offret, eller om man nu ska kalla det, är ju en ung filmare som heter Max. Som har sitt eget produktionsbolag. Men kan inte du berätta lite om vart vi spelade in den här intervjun och hur det gick till sig där?
Absolut, det kan jag göra. Gud, jag har fortfarande inte riktigt lärt mig vad vi spelade in i intervjun.
Ekeby hovslott,
ja, precis. Så vi gav oss helt enkelt ut till Ekerö och Ekeby hovslott. Under en hel eftermiddag så fick vi träffa inspirerande Max och inspirerande Anita. Och Max då, precis som du sa, har han startat upp ett eget produktionsbolag där han är filmare. Och det han gör som jag tycker är så intressant, det är det att han har valt att filma flera olika, alltså, inspirerande exempel och flera olika, alltså, stora samhällslösningar som finns här idag. Och jag tycker det är jättespännande, för att om man inte filmar det, då kommer det inte ut.
Ja.
Och det finns ju så mycket innovationer och fina grejer idag som man måste prata om. Det måste komma ut. Yes.
Och det är lite som, han tänker ungefär som oss, alltså när det kommer till vår podcast. Men han gör det via film istället. Och vi gör det via inspelning av Sissas mobil och en mikrofon.
Precis. Hallå!
Kan inte du berätta lite om vart vi är någonstans?
Ja, just det. Nu är vi på Ekerö slott, heter det,
va? Ekebohovslott.
Ekerö bohovslott.
Ekebohovslott.
Ja, just det. Ja, det är jag och uttal. Jo, men i alla fall, det är lördag eftermiddag och vi har åkt ut med Max ut till det här vackra slottet och kommit ut mitt på landet. Och jag är väldigt glad för det. Det känns väldigt bra. Vad säger du själv?
Ja, men verkligen. Och den här intervjun är väldigt spännande. För vi kommer intervjua en person som ligger bakom Gröna ön-initiativet.
Och det ska vi få höra mer om alldeles strax. Så ja, vi vill välkomna dig. Och vad heter du?
Jag heter Anita Björk.
Ja, just det. Och du är en av initiativtagarna till Gröna ön.
Det var vår idé som kom upp en kväll när vi var samlade. Förvaltningsrådet egentligen ville höja besöksnäringen ute på Adelsö. Vi har ett världsarv där ute som hör ihop Hovgården Birka. Och då ville de höja besöksnäringen där och hade sammankallat olika företagare där ute. Men första kvällen när vi gick hem så kom vi på att Adelsö är litet, det är 2 mil långt och 1 mil brett. Och det här borde vi verkligen kunna göra något annat av. Inte bara liksom föra ut det här och det blir hoppborgar och bredda vägar och så, utan det ska liksom vara lite genuint, det ska vara attraktivt att komma ut, det ska se ut som det har gjort. Vägnätet är sedan 1850 ungefär likadant. Och då, hur ska vi göra då? Vi ska ju bevara naturen och då vill vi ha turister som kommer ut som kanske tar sig ut utan bil. Man får hitta några andra sätt att ta sig fram på ön. Så här skulle vi vilja ha en parkeringsplats på andra sidan färjan, för det är en färja ute. Och så att man tar sig runt på andra sätt liksom på ön och tittar. Man kan vandra och man kan cykla och man kanske kan ha häst och vagn och så. Så det var tanken, och då tänkte vi att man kan ju inte bara bevara, man måste ju också se lite framåt.
Exakt.
Så att man skulle kunna få ihop forntiden och framtiden genom att kanske ha teknisk utveckling och försöka få solceller till exempel, ha annorlunda avlopp där man tar vara på gråvatten och så vidare. Så hela samhället, hela ön skulle kunna vara någonting som genomsyras av den här tanken. Så har vi jobbat vidare på det här. Vi bildade en förening, en ideell förening, några stycken. Och tänkte,
hur många var ni då?
7 tror jag var från början.
Precis.
Och så visste vi inte riktigt hur vi skulle göra, men vi började med att skriva en vision 30 år framåt. Hur skulle ön se ut då? Och sen så har vi backat det liksom i 10-20, så alltså de åren hela tiden. och försöka sätta delmål.
Och vad var er vision om 30 år?
Ja, vår vision är att då har vi kunnat backa lite på de här med miljön så vi kan jobba lite grann på ön. Mm. För att då kanske man kan bygga hus på ett annat sätt, man får en annan kunskap. Man bygger med andra material och det kanske man kan börja med då ute på ön. Man kanske kan få sådana här visningssolceller som man kan visa att så här fungerar det. Det här går bra att använda sån här el istället för annan el.
Mm, mm.
Och så tänkte vi att här blir ett föregång. Så skulle vi börja med att vi skulle ha ett besökscenter som var kopplat till det här världsarvet. Mm. Och där skulle man kunna ha utställningar där man visar både forntiden då och framtiden. Och där skulle man också bygga det huset helt i de här med bra material och bra avlopp och så vidare, självförsörjande.
Så då tänkte ni helt enkelt att det här projektet skulle bli ett projekt som ett långsiktigt projekt som förhoppningsvis både nu och i framtiden leder till att besöksnäringen ökas.
Besöksnäringen ökar och folket som bor på ön kan bo på ön och de kan livnära sig på ön och inte behöver sitta och åka till stan. Förut var det mycket jordbruk och så där ute, men det är tyvärr inte lönsamt att ha små jordbruk, så därför så finns det inte så många kvar.
Mm, mm.
Men det kanske kan komma tillbaka igen, och eftersom det nu alla vill ha närodlat, man vill ha bättre kött och så finns det ju möjligheter till att man kan börja och jobba där ute med det igen.
Precis.
Vad har ni gjort för reaktioner då?
Ja, vi har ju försökt ta kontakt med kommunen. Och de är ganska kallsinniga kan man säga.
Okay.
Och förstår inte vad vi pratar om egentligen. Tycker att det är jättekonstigt och får inte ihop det. Så att vi är företagare som gör det här och så jobbar vi ideellt och har en ideell förening. Och det känns främmande tror jag för dem.
Mm.
Och sen har vi haft kontakt, jag fick kontakt med en stiftelse som heter Sesam som jobbar med samhällsbyggnad.
Okej. Okay.
Och de var jättetända på den här idén och tänkte att ja, men det här är jättebra. Och då tar man ju kontakt, liksom ett vidare kontaktnät. Och vi var upp till kommun också, men de förstod fortfarande ingenting. Och sen så var det kanske flera ur styrelsen som är i den här ideella föreningen som tyckte att det blir mycket jobb. Och, ja, så att tyvärr så ligger det nere, men jag har fortfarande kontakten genom Facebook. Så att jag är väldigt intresserad fortfarande. Den killen som var ute tyckte att det var en jättebra idé.
Okej.
Men det måste man ha pengar till.
Ja.
Alltså för att kunna få den här, då måste man ju kunna få in pengar. Och vi har ju startat den här ADS mobilsamåkning.
Mm.
Och det har vi sökt pengar till.
Vill du berätta lite mer om hur det har ser ut?
Det är en nere i Tolg som har startat det här mobilsamåkning. De tyckte att det var korkat att man satt en och en i bilen och åkte till samma ställe och så. Så
det blir ju jättemånga onödiga transporter.
Ja, otroligt. Precis. Det är vansinnigt. Och vi ser ju det verkligen på färjan. För där ser man, det känner man igen folk och så.
Mm.
Och där sitter man en och en och åker. Ja. Så vi tänkte att det här är en jättebra idé att ta kontakt med henne. Utan det här måste vi kunna jobba på.
Ja.
Och då sökte vi pengar. Så där har vi sökt pengar från landstinget och länsstyrelsen. Och så fick vi till slut från Ekerö kommun pengar också.
Mm.
För det här måste vi ju lansera.
Mm.
Vi måste ju få ut det till de övriga.
Mm.
Och nu har vi i alla fall åkt över 100 mil tillsammans, samåkt. Så det, och vi har 70 stycken medlemmar som har registrerats i den här ADS mobilsamåkningen.
Kan du berätta lite mer detaljerat? Vad är det? Är det en app som man har?
Nej, det är ingen app.
Okej.
Okay. Okay. Men man kan ju lägga ner som ett bokmärke då, så att man har den i alla fall med sig. Mm. För man kan sköta det genom mobilen.
Ah.
Det är en hemsida då, eller?
Ja, precis. Så att den där, man går in där och så hemma kan man ju också göra det i och för sig på datorn. Då kan man boka in sig. Man kan ha ett körschema eller ett bevakningsschema. Eller jag kan vara inne i stan en kväll och känna att ja, men nu kommer inte jag ut, bussen går. Jag kan ju pröva att gå in och titta.
Det, ifall det är någon som ska in till stan.
Då klickar man på den körningen.
Ah.
Och då går det ett sms till den som kör.
Ah.
Och den klickar tillbaka ja eller nej om jag vill ta med mig någon.
Mm.
Mm. Och sen så får man sms tillbaka igen. Ja, men det är okej. Det är en mötesplats som man skriver in då också när vilken tid. Och så kan man lämna telefonnummer, så kan man skicka sms eller ringa till varann. Om man inte kan bestämma tiden på exakt. Jag kanske åker från stan mellan 21 och 22 någon gång. Mm. Och då kan man liksom ta den kontakten så. Så jag har åkt hem med flera stycken olika. Det är jättetrevligt. Man får mycket nya kontakter och sådana som man inte träffar annars. Och så.
Nej.
Det är faktiskt väldigt bra.
Ja, det skapar vidare kontakter på det här viset.
Ja, men det gör det.
Verkligen. Och hur många är ni som använder det här?
Nu är det 70 registrerade användare. Alla är inte riktigt jättepå ännu och använder det. Ja. Och så glömmer man bort det, tror jag. För man är så van att ta bilen, hoppa in och så åka iväg. Ja. Utan man måste liksom, det är en beteendeförändring. Man måste tänka om.
Mm. Man får tänka på bilen lite mer som en buss. Att man ska med en tid. För jag tror att bilen har varit ett sånt verktyg att säga, men när vill jag åka så åker jag nu. Mm. Men att omvärdera hur man ser på bilåkandet tycker jag är jätteintressant, verkligen.
Verkligen.
Men då har man ju buss och så har man ju det här då, alternativet. Ja. Så då har man många, många möjligheter då att ta sig hem.
Verkligen.
Och jag ser i förlängningen så här, att om folk sitter och pratar med varandra som inte känner varandra och så tänker just det här, man vill göra någonting på ön, jobba på ön. Ja, men kan du det där? Ja, jag kan det här. Men kanske vi skulle kunna göra det här ihop. Alltså, så det blir någon synergi som inte var meningen från början.
Verkligen.
Så det, jag tror på idén.
Ja, jag blev väldigt inspirerad av det. För att jag själv är uppväxt och har bott på landet i hela mitt liv i Blekinge.
Mm.
Och där finns massa små öar och det finns små byar. Och hela tiden så är det här klagandet att ja, det är så svårt att transportera sig in till stan. Och är man ungdom så har man ingen bil eller ingen moped.
Mm.
Så där skulle en sån här grej göra otroligt mycket förändring, tror jag verkligen.
Och sen är det jättebra för att man behöver inte betala någonting i bilen, utan det kommer en faktura eller så kommer en utbetalning en gång i kvartalet.
Okay.
Så det där behöver man inte alls lösa bilen, och det är jätteskönt. För annars kan man gå och knacka på, kan jag få åka med dig? Och så känner man, nu har jag frågat så många gånger.
Ja.
Men då på den här sajten så har man registrerat sig.
Det går. Ja, och då varje sms som går, det är ju det som går in sen i systemet som håller reda på utbetalningar och inbetalningar och så, som vad man får. Så det behöver man inte bry sig om alls. Så det är
smidigt, jättebra.
Precis. Igår vet jag att det var en som, han åker in och spelar med Jerry Williams in i stan. Och då hade han körning in klockan 5 och 23.20 åker han från stan och hem.
Mm.
Och då var det någon som skulle in och titta på flamenco. Ja, men vad trevligt. Ja, men då kanske vi kan ta och äta och ta ett glas vin. Och så åker vi med honom hem sen. Så det gjorde de. Han hade full bil hem. Det är fantastiskt. Och då åker man alltså in till stan och så hem igen för 70 kronor.
Ja, det är helt fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt. För det finns ingen möjlighet annars. Och då åker man liksom från centralen och ända ut till ön. Det är ju jätteskönt.
Ja, men verkligen.
Jag tänker på taxikostnaden, vad det skulle kosta.
Det skulle kosta över 800, vet jag.
Och det här är mycket mysigare också, att liksom träffa folk som faktiskt bor på ön och man har någonting mer som
det. Ja, men verkligen. Hur känner du själv? Känns det som att det här projektet, att du har skapat massa kontakt och att ni på ön har blivit, vad ska man säga, mer enade? Eller det kanske...
Det är nog för tidigt för det.
Ja, precis. Jag är lite optimistisk.
Ja, det är... Nej, men det är alltså... Nej, det är ju så här med bilen, min egen bil, den är jag rädd om. Den kör jag.
Det är fortfarande rätt, precis.
Så att det är, man får tänka om helt enkelt. Och vi måste tänka om. Vi kan inte hålla på så här. Det går inte så längre. Vi kommer, jag säger, jag har barn och barnbarn. Jag vill inte lämna över en värld som inte...
Nej.
Jag har försökt göra någonting åt i alla fall. Och jag behöver inte skämmas. Jag har försökt i alla fall.
Exakt. Du har gjort vad du har kunnat i alla fall.
Så det är otroligt mycket ideellt arbete, kan jag säga. Massor med ideellt. Och så tänker vi såhär, nej men det är för mycket jobb, vi lägger ner det här, det går inte. Men det går inte, det är precis som att det är en boll som har kommit igång och rullat. Och så kommer Max och säger, ja men jaha, nej men nu tycker han att det är bra. Ja, det är svårt att sluta. Ja. Bara, det ena ger det andra. Och så märker man också nere på kommunen nu säger de att, ja men vi vill nog ha ett samarbete med er, för nu börjar det pratas om det lite grann.
Ja.
Mm. Gröna ön och det som har visat åkning, och det är inte en dum grej egentligen.
Nej. Men hur länge har ni hållit på?
Alltså vi började med föreningen i april 2011.
Okej.
Och Adelsö mobilsamåkning satt igång 24 november när ni var ute.
Ah, okej. Men så det är fortfarande väldigt nytt.
Det är väldigt nytt, ja.
Precis.
Så jag kan ändå tänka mig att det tar ett tag, som sagt, att alltså, gå med på den här omställningen. Långsiktigt så ser jag det verkligen som en väldigt fin och positiv idé. Och någonting som är jätteinspirerande, verkligen.
Ja, alltså det här är ju bara ett pilotprojekt under ett år som jag begärt pengar för.
Mm.
Så det gäller att vi får upp samåkningen, statistiken, för att kunna presentera för kommun.
Mm.
För sen finns det ju flera öar runt om.
Ja.
Och det är fruktansvärda köer in till stan. Det är bekymmer, för de kan nästan inte bygga mer här ute. Därför att det inte går att komma fram på morgonen.
Ja, precis.
Så att, det är jättebra om fler öar sen kan haka på. För då skulle det kunna minska den här proppen.
Verkligen.
Men jag tänker på det, precis som du sa innan, att det var ju fasligt många ideella timmar som du har lagt ner. Mm. Och det är mycket, det tar ju mycket på tiden.
Mm.
Och vad är det då som driver just dig? För jag kan tänka mig att det finns de här eldsjälarna som jobbar och jobbar och jobbar. Och vad är det som får dig då till exempel att orka jobba lika mycket varenda dag och kanske nästan lite mer en annan dag?
Ja, det är den här miljön. Och så är det ju så då att alltså, det är ingenting som görs utav att någon annan gör något. Jag måste göra någonting själv.
Exakt.
Och jag kan inte lämna över och säga att men som man pratar om bisamåkningen och stod ner i lanthandeln och hade med och så pratade så här. Då säger jag, vi får se hur det går för det där. Går det bra så kanske jag kan gå med. Ja, men alltså, det är inte vi som ska göra något. Det är vi. Alla har ett eget ansvar. Alla måste göra någonting.
Ja.
Annars blir det ingenting.
Nej.
Så är det.
Ja, det har du helt rätt i. Ja. Verkligen. Vad härligt att du har insett det.
Ja.
Ja, men precis. Det är, jag sitter och pratar om det här innan vi börjar med den här intervjun, att det är så inspirerande när människor verkligen går in helhjärtat i någonting, att det är kanske inte för sin egen vinning utan för liksom någonting långsiktigt, någonting större. Och det är så himla, alltså, ja, men så himla inspirerande tycker jag verkligen.
Exakt, och om man vill komma någonstans så måste man ju börja från sig själv. Man kan ju inte, du vet, bara vänta på att någon annan ska göra någonting. Ja. Utan vill man få någonting gjort så får man nog tänka till lite och känna det att nej, vill jag verkligen att det ska bli bättre färd in till stan, då får jag nog börja göra detta. Mm. Och sen så förhoppningsvis så kommer andra följa på om det är en riktigt bra idé. Mm. Har man inte provat, då kan man ju inte gå vidare. För då finns det ju ingen chans att det blir vinning.
Nej.
Nej.
Och sen så kanske det inte bara kan vara vinning i pengar. Utan det kan vara vinning i någonting annat. Det är ju så man ser det.
Ja.
Och ju äldre man blir faktiskt så är det så att då närmar man sig döden och säger jag kan ändå inte ta med mig någonting. Nej. Så vad kan jag ta med mig? Vad kan jag ge till dem som är efter?
Ja.
Mina barn och barnbarn, kan jag ge någonting, kan jag ge andra värden än att samla pengar som inte jag kan ta med mig? Jag kan ju samla pengar till dem förstås, men nej.
Har du några tips på alltså andra kommuner och samhällen som skulle kunna göra likadant? Så här, vad ska man tänka på när man gör något sånt här, när man börjar med något sånt här?
Jag ringde faktiskt en uppe från Nora i Bergslagen, från Naturvårdsverket där, och som bodde där ute. Han ville och hade hört talas om det här, gått in på vår hemsida och tittat. Och jag hade även pratat med dem nere i Småland. Och då undrade han, vad finns det för fallgropar, vad ska man tänka på och så här. Och jag känner bara att man måste ha lång tid på sig för just den här tänka om. Så man måste ha ganska lång bearbetning innan för att få det att bli bra. Liksom.
Mm.
Men sen är det, man får inte ge upp. Man får vara på hela tiden. Mm. Och man får inte vara blyg. Och liksom, utan man får haffa folk. Har du talat om bilsamåkare? Man måste på. Det går inte annars.
Ja. Men är det någon på ön som har motsatt sig det här och sagt att
nej? Ja.
Okay.
Jaha, nu ska ni göra så att alla bussar dras in.
Ja, men
det är ju ett komplement till bussen, försöker jag säga. Exakt. Det är ju det som man kanske inte behöver ha två bilar, man kanske kan ha en bil.
Mm.
Jag spelar ingen roll, för jag åker i alla fall inte buss. Så. Men det är lite så. Så här har det varit, man är rädd för förändringar.
Mm.
Ja.
Mm.
Så.
Och det är som du säger, att man får nog räkna med att det tar tid. Mm. Attitydförändringar är nog det som tar mest tid. Mm. För det kan man inte göra över natt eller så.
Precis.
Utan och desto längre man kommer, desto längre tiden går, desto lättare blir det nog faktiskt.
Sen är det ju svårt för dem som är äldre än vad jag är, som tycker att det är svårt med mobiler och datorer. De tycker att det är jobbigt. Mm. Mm. Det kommer inte jag klara av ändå. Men min mamma och pappa, de är ju med som är över 80 år. Mm. Men de tycker att det är jobbigt att gå in och lägga in och det här. Liksom och men det kan man hjälpas åt med.
Ja, verkligen.
Spännande.
Ja. Men jag måste säga att det är jag blir så himla inspirerad verkligen och det ska bli så himla intressant att följa och se hur det fortsätter i framtiden.
Nu vet jag vilken hemsida jag ska gå in på när jag ska komma ut här.
Ja, ja precis. Men tack så jättemycket
tack
för att du
ställde upp
den här intervjun.
Ja. Och vi följer dig.
Ja, tack.
Ja. Verkligen. Ja, igen.
Hallå igen.
Så det här blir vår andra intervju då på vad
Ekerås.
Ekerö, ja precis.
Ekebyhov.
Just det, det var det jag inte kunde säga. Ekeröbyhov.
Ekebyhov.
Ekebyhov. Okej, okay, jag måste skriva upp det.
Ja, precis. Ja, men vår andra intervju på Ekebyhov slott. Med Max.
Yes.
Hur är det med dig?
Det är bra faktiskt, jättebra.
Ja. Härligt.
Det var så härligt. Det var så tur för oss, ja. Vi som var sena som vanligt. Ja. Min mobil hade krabbat till sig, den hade dött, så att Sabina fick vänta på sin halvtimme på lilla mig. men i alla fall så vi var ju lite sena, men det var jätteskönt för då kunde ni skjutsa ut oss hit.
För att de också var sena.
Exakt.
Precis. Ja, så nu är vi egentligen här.
Precis.
Ja, men kan du börja med att berätta, vem är du?
Vem är jag? Ja, jag är... Ja, det är ämne hur man ska definiera sig själv som person. Jag är en filmskapare, driver ett filmproduktionsbolag. Och sen är jag jätteengagerad i miljö- och hållbarhetsfrågor. Och intresserad, eftersom jag är intresserad av storytelling och engagerande historier, så har jag på något sätt hittat historien om vart hela mänskligheten är och vart vi är på väg. Och helt plötsligt blev den mycket mer intressant än alla långfilmer och fiktiva historier som jag kan hitta överhuvudtaget. Så att ska jag kolla på en spännande historia nu, så kollar jag på en dokumentär istället för en långfilm.
Okej. Men kan du säga lite vart ditt engagemang börjar någonstans?
Ja, det har alltid varit någon sorts gnagande dåligt samvete någonstans liksom. Och idéer, även när man liksom läser nyheterna och sånt där, att saker man inte tycker är rätt. Men sen krävs det liksom någonting mer för att man ska översätta det till att börja handla på något sätt. Och inte bara tänka på det och må dåligt, för då förtränger man det hellre och distraherar sig med andra tankar. Mm. Utan det gäller att hitta den här positiva kraften, och den kommer väl liksom... Det var väl att jag tog liksom något första steg att börja... Jag gick på något after work på en hållbarhetsbyrå. För det är lite... Jag är alltid... Det jag är intresserad av är hur jag kan förena mitt jobb med mitt engagemang. Och mitt jobb är då att producera beställningsfilm. Och då så tänkte jag att om jag börjar hänga lite mer med reklambyråer som gör den här typen av kommunikation. Så det gick jag till ett sånt after work. Och där träffade jag gänget bakom Supermiljöbloggen. Och det blev liksom... några som är väldigt engagerade och gör någonting konkret. Och dessutom verkade det hysteriskt kul det de gjorde. Så det blev liksom ett helt annat sätt att förhålla sig till de här informationen och nyheterna som man såg. Att man gör någonting konstruktivt. Precis. Och man behöver liksom umgås med människor som har den här positiva, konstruktiva perspektivet på det. För det kan vara väldigt svårt att skapa det själv.
Precis.
Men så det blev din kick-off då, skulle man väl kunna säga, när du kom på den här after worken och fick träffa de här engagerade människorna, och så kunde du känna att du helt plötsligt kunde kombinera ditt filmskapande med ditt engagemang.
Ja, man kan säga det var mycket, sommaren innan det så såg jag dokumentärfilmer som på något sätt hade ett holistiskt perspektiv och satte ihop saker och ökade förståelsen på någonting. Så att jag kände att för första gången kunde jag formulera åsikter kring vad jag tycker är fel på världen. Annars har det bara varit någon sorts abstrakt känsla. Och det var ju någon sorts början på det hela. Men sen hade jag väldigt mycket i mig. Men i och med att jag är en social människa som inte kan genomföra så mycket själv på sin hand, så behöver jag ett socialt sammanhang för att det ska hända någonting. Och det sociala sammanhanget kom först där. Det resulterade i att jag filmade tillsammans med Supermiljöbloggen på Almedalen. Som var liksom, ja.
Och kan inte du berätta lite mer om, jag har hört att du har ett eget företag där du just filmar, och ja, berätta lite mer om det istället för jag sitter här.
Nej, men det började ju efter gymnasiet, gick i naturvetenskapliga linjen, men insåg att göra film var det roligaste. Så vi började göra en massa film på fritiden och startade en filmförening. Och sen direkt efter gymnasiet så la jag ner min akademiska karriär och gick en extremt praktisk filmskola istället, som heter Stockholm Filmskola, på 2 år. Och efter filmskolan så startade vi ett bolag, jag och en kompis, och började livnära oss på att göra film helt enkelt. Och då har det varit väldigt mycket fokuset har liksom varit att kunna leva på vår passion, vilket är att göra film.
Men hur kom ni i kontakt med folk och hur började ni liksom börja tjäna pengar på det ni brinner för? För det är ju, ja, ni började producera filmer, ni kunde börja lugna er på er, sa hur, alltså vem kontaktar ni liksom, hur börjar ni?
Det började ju med att filmskolan sa att när vi var klara med de här två åren så sa de att de hade någon sån här lektion som handlade om hur går man vidare härifrån. Mm. Och den målade upp det som att det finns två alternativ. Antingen praktiserar ni gratis på ett upcoming filmproduktionsbolag.
Mm.
Eller så söker ni bidrag till att göra era filmer. Och vi kände att ingen av de här alternativen var särskilt attraktiva.
Ja.
Mm. Och av en händelse så hade vi precis fått i uppdrag att göra en presentationsfilm åt en tjej och blev tillfälligt anställd i hennes bolag för att göra det. Så för oss på något sätt skapades ett tredje alternativ som var att bli ett upcoming produktionsbolag istället för att jobba gratis åt någon annan. Och det var vad vi gjorde. Och sen så är det ju hyfsat lätt att frilansa i en filmproduktion också.
Mm.
Och tjäna bra pengar så. Så det har ju också varit någonting vi gjorde mycket i början för att komma igång liksom.
Mm. Spännande.
Och vad är det då ni filmar just idag? Är det några särskilda teman ni filmar eller är det något? Ja, kan du berätta lite mer om vad fokus ligger på i era filmer?
Ja, alltså det är egentligen inte så mycket. Vi gör projekt, vi gör film på förfrågan. Och vi väljer ofta filmer som, eller projekt som vi tycker är stimulerande av olika anledningar.
Ett
kreativt att vi hittar att det är någonting vi aldrig gjort förut eller att vi tycker att det är ett bra budskap och sånt där. Men mycket handlar om att i och med att det är mer så att folk ringer oss och beställer film än att vi ringer dem och säljer in filmer, så blir det väldigt olika och det blir inte särskilt fokuserat, utan vi har gjort allt ifrån utbildningsfilm till beställningsdokumentär till filmets seminarie till att göra en reklamfilm, ja, och så vidare. Vi är alla olika genrer och allt möjligt helt enkelt.
Okej, okay, men då förstår jag. Och sen så ska vi se här. Jag är väldigt intresserad av ditt när vi fick kontakt. Vi träffades första gången på Almedalen för ett år sedan. Och då kom jag ihåg att du berättade om att du var ute och dokumenterade olika inspirerande projekt. Och jag kände det, jag bara wow, det här är ju rätt person som jag har hittat. För att det är som sagt att det finns ju jättemånga inspirerande projekt, men ingen av de här projekten kommuniceras ut på rätt sätt. Och jag känner verkligen att kommunikationen, den är jätteviktig, att man får ut det här budskapet. Och det var det jag tyckte tände till och som jag tyckte var så häftigt hos dig. Kan du berätta lite mer om din idé där?
Ja, det är svårt. Jag har ju så många idéer.
Men
det man kan säga är ju liksom att det är det vad det har landat till hittills ganska mycket. Är att när jag på något sätt skapade någon sorts förståelse och vuxit något engagemang i de här frågorna, så började det med att jag hade en massa egna idéer kring vad jag ville genomföra.
Mm.
Allt ifrån affärsidéer till filmidéer och så vidare. Men det har landat i att det är mer att jag också upptäckt att det finns massa andra människor som har sjukt bra idéer. Och om alla ska hålla på att genomföra sin egen idé så kommer ingen riktigt lyckas. För det handlar ju om att samarbeta och enas om några idéer. Så det har landat i liksom att istället att jag har hjälpt andra engagemang och initiativ att synas. Till exempel så har jag hjälpt Supermiljöbloggen att göra filmer. Jag har hjälpt Future Perfect att göra film. Och jag har också haft någon sorts ambition om att, precis som du sa, att göra filmer som uppmärksammar initiativ. Som till exempel Skjutsgruppen. Som är ett Facebook fenomen som handlar om att samåka helt enkelt. För att det är kul och för att man tjänar pengar. Och inte av någon annan anledning. Ja. För miljön såklart också.
Ja, just det. Ja. Och hur fick du, vad skulle man kunna säga, hur kände du att, ska man säga, ditt engagemang, vad var det startpunkten av ditt engagemang? Nu kanske jag går tillbaka till någon fråga som vi redan har haft.
Att du kände att, för jag tror att det är väldigt vanligt att man känner att man, men det här tycker jag är jätteviktigt att prata om och det brinner jag verkligen för, men att faktiskt göra någonting, så för miljön till exempel, att så här, gå från ord till handling, tycker vi är jätteintressant, hur man reflekterar, hur man tänker om det. Hur kände du att, jag tänker inte bara prata om det, jag vill faktiskt göra någonting åt det. Och det har du gjort i det konkret, till exempel mina filmer. Men hur ser du på framtiden på det? Vad vill du göra mer?
Alltså, för mig så, jag är ganska självkritisk, eller kritisk i största allmänhet till när man ska aktivera sig, att det känns som att man vill göra någonting som verkligen åstadkommer någonting.
Mm.
Jag jobbar aktivt för att bli mer naiv. Jag skulle vilja bli mer naiv och jag älskar naiva människor.
men du kan få lite av mig.
Ja, mig. Men det är någonting jag aktivt arbetar med. Men i och med att jag har haft den på något sätt tanken och det kravet, så handlar det mycket om att man ska känna att de initiativen eller idéerna man har verkligen kan åstadkomma någonting, verkligen påverka någonting. För annars känns det bara patetiskt att jag ska försöka göra någonting. Och det har liksom att när jag verkligen hittade initiativ och engagemang som jag kände att det här är verkligen ett engagemang, ett initiativ som förändrar någonting och som påverkar någonting i rätt riktning. Då blev jag liksom, det var då jag kunde kanalisera all den här energin och drivkraften jag hade till handling. Att det var liksom, det var det som krävdes på något sätt.
Precis.
Och ett socialt sammanhang, att man träffar andra människor som också bryr sig. Man sitter hemma och kollar på en dokumentär mitt i natten. Så är man ju själv med den sen liksom.
Mm.
Och så kan man inte sova och så går man upp och går till jobbet på dagen efter. Och folk lever, man känns som att man lever i en annan verklighet. Det är som när Neo upptäckte Matrix liksom. Fattar du vad tufft för honom? När han träffar Morpheus dagen efter liksom, ska gå tillbaka till jobbet och knacka på sin dator. Hur fan ska han liksom förhålla sig till? Och den känslan, man vill liksom, man behöver umgås med människor som på något sätt har samma drivkraft och engagemang som sig själv. Eller ännu mer.
Mm.
För det här måste vi liksom göra tillsammans. Ingen kan bära det här lasset själva liksom.
Precis. Men jag tror också att när man väl börjar prata om det, så inser man att alltså människans närhet också bryr sig om de här frågorna, men bara att man inte pratar om det. Som jag har alltid känt, så till exempel när jag träffade Sissa, så kände jag verkligen att så här, wow. Och eftersom att vi åkte till Almedalen med Changemaker, så var det 8 andra personer som också brann för någonting. Och det var väldigt olika saker, men att man kände att alla har någonting gemensamt, vi brinner för någonting. Och att man kan lära sig av varandra och peppas av varandra.
Mm.
Så, ja.
Ja, jag tror det är väldigt viktigt just att man träffar andra. Att man får känna den här tillhörigheten med något större. Det ger väldigt mycket inspiration. Precis. Verkligen.
Och ibland kan det vara svårt att veta sig vart man ska söka sig. Och du fann ju din inspiration på den här kickoffen. Mm. Att du tog dig ändå dit liksom. Jag tror att det är många som inte tar sig dit.
Mm. Vad skulle ditt råd vara till alla andra som inte har tagit steget att göra något, eller som sitter hemma och funderar på en idé eller har en liten passion, men de vet inte vad de ska börja för att genomföra den?
Precis.
Det finns ju någonting, det finns en sån här föreställning för de som har, man pratar om affärsidéer, att det är så här, man ska inte säga sin affärsidé till någon för att då kommer de sno den. Eller om du har en uppföljning eller någonting. Och det tror jag är helt förkastligt, den informationen. Det är någon sorts myt man bara vill knäcka hål på. Det handlar om att har man en idé eller ett engagemang eller vad som helst, så måste man liksom, man måste synka den med sin omgivning. Och man måste, om man känner att men shit, det här tycker jag är viktigt. Om man går förbi en hemlös och känner att nej, det här är jobbigt, det blir fler och fler hemlösa varje dag, jag mår dåligt när jag ser på de här människorna. Så att istället för att bara stanna kvar med den här känslan av att det här är jobbigt, så kan man liksom snabbt göra googla och hitta Soppkök Stockholm till exempel, som just nu enar hundratals stockholmare som gör någonting konkret socialt tillsammans för att påverka hemlöshetsproblemet. Och som samlas, och då blir det ett socialt event. Så då när du kommer dit, det lilla steg du behöver göra är att du behöver ta dig dit på en söndag till medborgarplatsen. Med en kasse med dina kläder på vinden som du ännu inte behöver. Och det är det enda du behöver göra. Du behöver inte tänka längre än så. Du behöver inte tänka 7 steg fram i tiden. Tänk bara så. Du ska ta en kasse, du ska gå dit. Så kan det hända vad fan som helst. För det som kommer hända är att du kommer träffa andra människor som är jätteengagerade och som är jättespännande att prata med. Och det i sig kommer föda massa nya.
Men tror inte du att det hänger ihop lite med så här rädsla för att ens idé inte är tillräckligt bra? Nej, men att det här med att...
Du får ta den frågan.
Okay. Nej, men att... Jag tror att det är väldigt många människor går runt och bär på en idé, men kanske känner att här, jag vågar inte berätta för dem, för jag vet inte om den är tillräckligt bra. Förstår du vad jag menar? Man tänker alltså den osäkerheten i sig själv. Att så här, hur vågar man ta det steget att bara... Nej, men att våga lita på sin egen idé, tror du?
Ja, alltså... Det är svårt, men för jag tror det sitter ihop i någonting större som är det här, på något sätt historien som vi får lära oss kring personlig framgång. Och det är det här med, och det är därför det blir så stort också. Därför att på något sätt så är det som att historien som finns idag i samhället är att vi alla är unika, vi är egna självständiga individer. Vi lever i en värld av konkurrens. Konkurrens är bra. Konkurrens ger kreativitet och skapar massa energi och förutsättningar för att ja, välstånd på olika sätt.
Mm.
Och i den här världen så gäller det att du personligen ska skapa en karriär.
Ja.
Och det kan du göra genom att antingen studera och jobba och jobba dig upp och visa att du är duktig. Eller, vilket är ännu häftigare i den världen vi lever i idag, gör uppfylla dina drömmar.
Mm.
Men det är väldigt mycket fokus på att du ska göra det här själv.
Mm.
Det ska vara din idé.
Mm.
Och det ska vara du som blir känd för du har genomfört din idé.
Mm.
Och det här perspektivet tror jag bromsar sig jävla mycket. För det är då det blir så här att, men okej, jag har en idé och det måste vara min idé. Och jag måste försöka få med en massa andra människor på min idé.
Mm.
Och ha det liksom ägandeperspektivet. Att det är det som är liksom, om man bara kan köpa att, vänta, vi har ett problem som egentligen angår alla.
Mm.
Och jag har massa idéer, eller en idé, på hur man kan påverka idéet. Men, eller påverka det problemet. Men att man liksom har... Att man är öppen för att jag kanske inte har världens bästa idé. Och den människa jag träffar kanske har en ännu bättre idé. Eller våra idéer tillsammans kan bli. Framförallt det. Våra idéer tillsammans kan bli en ännu häftigare idé.
Precis.
Och att det inte är viktigt att jag personligen blir känd och berömd. Utan det är viktigt att vi. Och att,
tillsammans.
Ja, vi tillsammans. Det är ju en otroligt mycket häftigare känsla. Och det finns en massa bevis på det. Att det, bara att du är rik och berömd. Kolla på Hollywood-regissörer som hoppar från broar och tar livet av sig. Uh-huh. Varför gör de det?
Uh-huh.
De är ju kändisar. De är, enligt vår historia vi lever i, så borde de vara de lyckligaste människorna i världen.
Uh-huh.
Det är de inte. Därför det funkar inte så.
Verkligen. Men alltså, en följdfråga på det som kanske hänger väldigt mycket ihop med det. Men så här, vad betyder framgång för dig?
Ja, alltså på något sätt, jag har ju liksom då definierat det framgång som nästan som någonting negativt. Som är att det är det här hjärnspöket som jag lider av väldigt mycket också. Om att man ska bli framgångsrik. Och när jag träffar kompisar som gick samma filmskola som mig och nu regisserar långfilmer.
Mm.
Som liksom vinner guldbaggar och blir Oscar-nominerade. Så börjar, då finns det här hjärnspöket där som säger att, men vad har du gjort? Hur långt har du kommit i din filmkarriär?
Ja.
Men på något sätt så är det så kul. För det är som att man tänker efter lite så här, har jag ens ett behov? Alltså vill jag, innerst inne vill jag ens komma långt i en filmkarriär? Är det som är viktigt för mig eller är det andra saker som är viktigt?
Precis.
Men det är som att man får det här trycket utifrån som är liksom att jag måste åstadkomma någonting. Och jag måste bli en lyckad människa.
Precis.
Istället för en lycklig människa som borde vara det som verkligen spelar roll. Liksom. Men sen är det ändå viktigt att man tror på sina egna idéer. Jag menar inte att man ska liksom direkt förkasta kasta sin idé i papperskorgen och bara lyssna på andra. Utan, men jag tror att det krävs mer än en person. Liksom. Jag tror inte på den här idén att Jesus kommer ner till jorden och alla ska bara hålla käften och lyssna på hans idéer så kommer allting bli bra. Utan det finns ingen människa som är så pass smart så att de kan lösa den situationen vi är idag. Eller överhuvudtaget. Alltså det perspektivet är helt förvrängt.
Verkligen. Men om du skulle säga, ge några tips till dig själv för typ 10 år sedan, säger vi. Så här, det här, tänk så här, alltså om du vill, ja men om du skulle ge ditt liksom typ 15-åriga jag några tips, vad skulle du ge för tips till den personen?
Ja men det är just det här vi har tillbaks med var man börjar någonstans.
Mm.
Alltså för mig så började ju liksom att få arslet ur, som man säger. För mig var det ju lite att gå till den där kickoffen. Och det handlar ju om ett mod. Även om man kan tycka att det är en ganska liten grej. Så för mig så blev det ganska stort.
Ja.
Alltså så här, att nu gör jag det här. Inte för att någon annan talar om det här för mig. Mm. Inte för att någon annan har någon som helst förväntningar på att jag går till den här kickoffen.
Ja.
För det är ju mycket det som jag tror styr oss. Alltså omgivningens förväntningar.
Ja.
Utan gå hit för att jag tycker de här frågorna är viktiga.
Mm.
Och därför går man till den. Så gick jag till den kickoffen. Och då var det som att man gjorde ett rätt beslut. Och då var det som att allting bara serverades framför en. Då var det så här, men varsågod. Här är Supermiljöbloggen. Här är det här. Här är det. Och nu kan det börja liksom. Mm.
Men jag och Sissa pratar med varandra. Så brukar vi oftast prata om det här. Att liksom det man gör får ringa på vattnet. Att så här, en liten sak som man gör kan få positiva konsekvenser ett år fram i tiden. Att det kanske inte märks av imorgon. Men att, som till exempel att du träffar Supermiljöbloggen som har lett till massa saker. Att ditt engagemang har öppnats också. Och liksom
på grund av den här kickoffen.
Precis.
Ja, ja, att det lilla kan skapa så stor förändring.
Precis.
Ja.
Så ja, men det är verkligen något jag ska bära med mig. Det här modet, att man ska våga göra det.
Ja, verkligen.
Våga göra någonting lite. Alltså just det här, våga göra det. Det handlar ju inte om att du ska avsäga dig bekantskapen med dina vänner. Eller precis. Att du ska flytta eller att du ska flytta till Afrika och vet, sälja allt du äger. Det är inte det vi pratar om. Utan det enda det betyder är att ta ett initiativ för din egen skull och inte för någon annans skull. Gör någonting. Alltså, gå på ett möte med fältbiologen eller gå på ett politiskt möte liksom, och bara träffa dem i ditt parti som, där du är intresserad av. Alltså, testa att ta ett samhällsengagemang på något sätt. Och se vad som händer. Du kanske kommer fram till att det inte alls är någonting, men pröva liksom.
Precis. Har du inte prövat så vet du inte vad som skulle kunna hända.
Nej, precis.
Ja, gud. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är stum för du sa det som jag har försökt säga de senaste månaderna.
Precis.
Ja, så ja, men tack så jättemycket.
Verkligen.
Det blir
nu vårt slutord, tror jag.
Precis, och nu börjar den här eftermiddagen närma sig sitt slut.
Det börjar bli mörkare. Mörker här på Eker.
Ekebyhovslott,
precis. Ja. Precis. Men tack för att ni har lyssnat, om det är någon som har lyssnat.
Det får vi hoppas att ni orkade. Det tror jag säkert.
Hej då.
Hej då.
Ja, men om det är något tips på hur man skulle kunna engagera sig för miljön. För jag vet att det är väldigt många där ute som vi pratade om tidigare. Att man vill göra någonting men man vet inte vad. Du nämnde Soppköp Stockholm till exempel. Om man vill engagera sig i hemlöshetsfrågan. Men för miljön, har du något konkret tips på hur man kan göra?
Ja, det har jag verkligen. För i helgen så var vi ett gäng på cirka 20 personer som grundade en förening som heter Push Sverige.
Okay. Wow, spännande.
Det hela syftet med Push Sverige är att ena både alla organisationer som finns. Vi pratar om det, alla initiativ som kanske inte får den uppmärksamhet de förtjänar. Men ena alla organisationer som finns, men också alla privatpersoner som bryr sig egentligen. Till ett, som ett gemensamt paraply där man kan samlas och få det här engagemanget att kanalisera den här frustrationen och engagemanget till faktiska handlingar.
Ja.
Det handlar både om att få en gemensam röst, för tillsammans är vi starka som man säger, och att, att få liksom resurser att genomföra dina idéer helt enkelt och ja, att aktivera dig, att göra någonting, inte bara tänka på det eller prata om det. Och hela idén, det jag tycker är så spännande med Push Sverige, är att det handlar mer om att se människor och lyssna på dem än att försöka forma dem i någon sorts idé och vision som vi har. Så att vi har liksom, det handlar, alltså när det kommer nya medlemmar till Push Sverige, så handlar det inte om att du får en näve flyers i handen och bara ställ det här och dela ut vårt budskap. Utan istället så vill vi veta, vad är dina idéer? Vad är du oroad för? Och har du några idéer på hur vi skulle kunna ändra på det här? För vi tror på, vi vill bygga den här kollektiva intelligensen och vi tror på att alla tillsammans har idéer om hur vi kan göra. Om vi samlar alla de här idéerna och initiativen så har vi någonting jättehäftigt.
Verkligen.
Wow, då kommer man få se mer utav Push Sverige och dig i framtiden.
Det kan man lita på.
Underbart. Nu tänkte vi prata lite om vad vi faktiskt lärde oss av våra två intervjuer som vi gjorde ute på Ekerö. Alltså en sak som jag tyckte var väldigt roligt är att det var så himla oväntat liksom, att vi fick åka till att liksom det här, alltså podcasten möjliggjorde att vi fick åka och upptäcka någonting som vi absolut inte hade gjort om vi inte hade haft podcasten liksom. Och det är ju trots allt bara några av våra första intervjuer, så vi hoppas att det fortsätter så här. Men också det här, jag tror att både jag och Sissa, när vi var på väg hem, när vi satt på tunnelbanan, så var vi helt lyriska över att, alltså vi var så himla inspirerade och taggade på liksom framtiden och att det fanns så här, verkligen hopp. Och framförallt när det kommer till miljöfrågan, att det finns så himla fantastiska människor som jobbar med det här på mycket olika sätt.
Ja, verkligen. Och bland annat, det var mycket av dagen som var helt otroligt peppande. Men bland annat var det så härligt att höra Anita snacka och se hennes energi.
Ja, verkligen.
Och verkligen se henne och höra henne säga att det är faktiskt, jag måste ta mitt ansvar. Och jag kan inte låta mina barn och barnbarn få vara med om detta som faktiskt skulle kunna hända.
Precis.
Utan nu vill jag vara ett bra föregångsexempel.
Ja, men alltså det var, men som sagt, efter intervjun var klar så var jag tvungen att krama henne, för jag blev så himla rörd. Och det kändes verkligen att, ja, lärde mig så fin ändå.
Ja, men det finns ju så många inspirerande exempel. ikväll. Verkligen. Och det är det som måste ut. Det, ja. Verkligen, verkligen.
Så jag är väldigt glad att du fick möjlighet att åka ut till Ekerö. Och det var en helt fantastisk lördag helt enkelt.
Exakt. Jag sa det till Anita också att nästa gång jag ska åka ut dit, då ska jag, tänker jag, samåka ut dit.
Ja, ja precis. Jag med.
Jag kommer naturligtvis åka ut dit igen, för jag kan ju säga att Ekeby hovslott. Ja. Det var helt underbart. De hade världens godaste äppelpaj.
Ja. 20 spänn, det var helt sjukt.
Ja, det var, man blev mätt som en, det var som man åt en hel lunch.
Ja. Världens godaste hemmagjorda äppelpaj med vaniljsås och jag tror den också hemmagjord. Det var alltså det godaste äppelpaj jag ätit i hela mitt liv.
Mm.
Och så jäkla prisvärt.
Ja, men verkligen, verkligen. Och sen också Max och hans pappa.
Ja, alltså don't get me starting. Ja, det var
så mycket energi och så, alltså så härligt att höra människor som verkligen, gud, jag vet inte hur jag ska beskriva det. De verkligen brinner för det de gör.
Ja, verkligen. Det var sina, och sista jag var ju som sagt lite orolig över, för vi skulle åka bil med både Max och hans pappa så här, men hur kommer det här gå liksom, så här, för att jag kände inte någon av dem särskilt bra liksom. Och hans pappa hade jag aldrig träffat. Men det var ju så himla roligt. Och så när vi slog där, för så ville jag nästan inte gå ur bilen, för vi hade så mycket intressanta samtal. Så ja, väldigt roligt.
Och det var så häftigt, för att det var mycket som Max sa som knöt in i våra egna projekt. Ja, och så detta kändes ju verkligen som en start på någonting.
Verkligen.
Precis, och den här organisationen som Push, eller som Max tillsammans med hans kompis har startat upp Push Sverige till exempel. Precis. Det lät ju som världens häftigaste initiativ.
Ja, så om ni är inne på datorn eller på Facebook får ni jättegärna gå in och gilla det på Facebook. För jag tror verkligen det är en organisation som är under uppgång, eller som är på uppgång, som kommer vara verkligen en, så här, en faktor att räkna med om typ bara ett år.
Självklart.
Så gå in och gilla.
Och gilla.
Precis. Men tack återigen för att ni har lyssnat.
Absolut.